Vi ska idag göra ett nedslag i den bibliska berättelsen. Den bibelska berättelsen, den stora bilden som tecknas, hur i den stora bilden så, och som vi får följa då, egentligen från skapelsen liksom där människan skapas, och sen så kommer en kallelse till en man, till Abraham, som vi fick höra om förra söndagen, som sen blev en familj och som sen blev ett folk, det judiska folket Israel. Det här folket ur vilket Gud själv valde att komma och rädda och bli till en välsignelse för hela världen genom Jesus Kristus. Jag tycker tanken ibland är svindlande. Att allt det här som har hänt, om man går igenom den bibliska berättelsen, alla grejer som händer där, på något sätt samverkar och leder fram till, den är en del av den här planen och leder fram till det där som skulle bli räddningen för mig och för dig. Och det är ju den här stora bilden som tecknas. Men så finns det i nedslagen, när vi som möter de olika händelserna eller de olika personerna i den bibliska berättelsen, i de enskilda livsberättelserna, så finns det fler djup. Det finns fler exempel, det finns fler möjligheter och sanningar som faktiskt kan röra våra liv, våran vardag idag. Det vi läser om, det kan vi också identifiera oss med. Och vi kan ha hjälp av det. För att det är samma Gud som var verksam då. Det är samma Jesus, samma ande, samma makt, samma kraft som var verksam liksom genom den bibliska berättelsen, som också är verksam idag. Ska vi be kort tillsammans? Tack Jesus för den här gudstjänsten som vi får ha tillsammans med varandra, men framförallt tillsammans med dig, inför dig, du som är den levande. Gud, vi ber att du är med i allt som händer och sker i den här gudstjänsten. Tack för att du har varit med och att du är med. Men Gud, nu ber jag att du också är med i det som kommer att sägas, det som kommer att talas här framöver. Jag ber att vi var och en skulle få sitta med öppna hjärtan för vad ditt tilltal är till var och en av oss idag. Men kanske också till det stora, till församlingen, till vårt samhälle, för vårt land, för vår värld. Helige Ande, vi ber att du skulle få leda oss den här stunden. Hjälp oss att se och förstå mer om vem du är, Gud. Amen. Hur hamnade jag egentligen här? Den frågan tror jag vi alla ibland kan ställa oss. Kanske inte minst i livets dalar, men kanske också i toppar. Hur kunde det bli så här? Ibland så hör det ihop med det som Bibeln talar om, sådd och skörd. Det som vi sår är också det som vi kommer att få skörda. Konsekvenserna av beslut som vi tar idag kommer vi att få skörda imorgon. Men så finns det också stunder och saker som händer oss som är konsekvenser av inte våra egna val, utan kanske av någon annans. Det finns omständigheter som vi inte själva kan påverka att vi hamnar i eller utsätts för. Men samtidigt så kan vi få vara med och påverka och vara till betydelse och välsignelse var helst vi är. Och det finns människor, det finns omständigheter som kan stjäla och ta saker ifrån oss. Men oavsett vad vi utsätts för, så låt ingen få ta din gudsrelation. Hur hamnade jag egentligen här? Det är en fråga som jag tror att Josef i Bibeln skulle ha kunnat ställa sig flera gånger under sin livsvandring. Josef, han var barnbarns barn till självaste Abraham. Han som vi fick höra om förra söndagen. Den här släkten, familjen som skulle bli till en välsignelse för hela världen. Och Josef, han växte upp som näst yngst i en familj med bestående av 12 stycken bröder. Och Josef var, som vi kanske idag skulle kunna kalla, liksom ett sladdbarn. Jakob hade fått honom på ålderns höst, på äldre dagar. Och han blev därför ett favoritbarn hos Jakob. Han liksom blev klädd i fina kläder och han agerade lite springpojke åt Jakob. Han var favoritsonen. Och att ens pappa värdesatte ett annat syskon framför någon, framför de andra. Det är inte så konstigt att det kanske väckte en viss form av avundsjuka. Eller faktiskt hat bland syskonen. Och som ung då så fick också Josef se drömmar. Han fick se drömmar om att hans bröder och hans föräldrar skulle så här, böja knä inför honom. Och man kan väl säga så att de där drömmarna, de gjorde ju kanske inte situationen lättare för Josef. Utan det spädde ju på den här avundsjukan. Och det bidrog till att Josef först lämnades att dö i en tom brunn. Men sedan så såldes han som slav till Egypten. Och det är där vi kommer in i dagens bibeltext. Och vi ska läsa från första Mosebok kapitel 39 och från den första versen. Jag tror den kommer upp på väggen här också. Om man kan se. Står det så här. Josef hade förts ner till Egypten. Där Potifar, hovman hos farao och befälhavare för livgardet. En egyptier som köpte honom av Ismaeliterna. Som hade fört honom dit. Herren var med Josef och allting lyckades för honom. Han fick göra tjänst hemma hos sin egyptiska husbonde. Som såg att Herren var med Josef och lät honom lyckas i allt han företog sig. Josef vann hans välvilja och blev hans personliga tjänare. Egyptien gav honom ansvaret för sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs vård. Från den stund han gett honom ansvaret för sitt hus och för allt han ägde välsignade Herren Egyptens hus för Josefs skull. Herren välsignelse vilade över allt han ägde, både hans hem och hans ägor. Han överlät allt han ägde i Josefs vård och med honom i sin tjänst behövde han inte bekymra sig om annat än maten han skulle äta. Josef var välväxt och vacker. Efter en tid började husbondens hustru kasta sina blickar på honom. Ligg med mig, sa hon. Men Josef avvisade henne och sa: min husbonde har lämnat alla bekymmer i huset åt mig och anförtrott allt han äger i min vård. Här i huset har han inte mer att säga till om än jag. Han nekar mig ingenting utom dig, eftersom att du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna handla så illa och synda mot Gud? Och fast hon dag ut och dag in försökte övertala honom, lyssnade han inte på henne och ville inte ligga med henne och vara henne nära. En dag kom han som vanligt in i huset för att sköta sitt arbete och ingen av husets folk var inne. Då hugg hon tag i hans mantel och sa: ligg med mig. Men han lämnade manteln i hennes hand och sprang iväg. När hon såg att han lämnade manteln och flydde ropade hon på husets folk och sa till dem: se bara, han har tagit hit en hebré som vill roa sig på vår bekostnad. Han kom och ville ligga med mig, men jag skrek så högt jag kunde. Och när han hörde hur jag ropade och skrek lämnade han kvar sin mantel och sprang sin väg. Hon lät sedan hans mantel ligga kvar tills hans husbonde kom hem. Då upprepade hon sin berättelse för honom: den hebreiska slaven som du har tagit hit, han kom in till mig och ville roa sig. Men jag ropade och skrek och då lämnade han kvar sin mantel och flydde. När husbonden hörde sin hustru berätta om hur hans slav hade burit sig åt mot henne fylldes han av vrede. Husbonden lät gripa honom och sätta honom i fängelse, där kungens fångar hölls inspärrade. Så satt nu Josef i fängelse, Men Herren var med honom och lät honom möta barmhärtighet. Han gjorde fängelsechefen vänligt stämd mot honom. Och denne lät Josef få uppsikt över alla fångarna i fängelset. Och hand om allt som skulle göras där. Fängelsechefen behövde inte ha någon tillsyn över det som anförtrotts Josef. Eftersom Herren var med honom. Och Herren lät honom lyckas i allt han företog sig. Det vi möter i den här texten, det är Josef då som hamnar som slav i Egypten. Eller rättare sagt så kommer han till den här egyptiske hovmannen som heter Potifar. Och hans vistelse som slav eller tjänare var trots fångenskapen framgångsrik. Det beskrivs hur Josef lyckades med allt och det märktes att Gud var med honom. Det här ledde till att han fick ett ökat ansvar. Man kanske skulle kunna använda ordet som vi karriär hos Potifar. Om man nu kan göra karriär som slav, men på något sätt gjorde han det. Herren var med Josef. Herren var med Josef. Och Josef, han var framgångsrik. Han hade förmågor, han hade gåvor. Men på något sätt i det som man kan se, tycker jag, när man läser om Josef är att han berömde sig inte själv, utan på något sätt så förblev han ödmjuk. Han gav liksom Gud hela tiden äran. Och så står det om honom att han såg bra ut. Han var välväxt. Och nu framgår det inte i berättelsen, i den här historien, hur Potifar såg ut. Kanske undrar man det. Var han också välväxt? Ja, kanske inte. Oavsett så var det i alla fall så att hans Potifars fru hade i alla fall fått upp ögonen för Josef i alla fall. I jämförelsen där. Och ville ligga med honom. Hon ville roa sig. Om vi ska använda ett lite mildare ord. Och så följer den här övertalningskampanjen från Potifars hustru. Som där hon är som så här, dag ut och dag in. Ber Josef om, liksom, kom till mig. Ligg med mig. Var med mig. Men gång på gång så säger Josef nej. Han vill inte synda. Josef, han lät sig inte ryckas med av de här frestelserna. Och så händer ju det här. Att den där dagen där hon gör ett försök till och hon får tag på hans mantel och han sticker därifrån och så blir han felaktigt anklagad. Falskt anklagad för att ha gjort någonting som han inte alls hade gjort. Att han skulle ha försökt förgripa sig på Potifars hustru. Och det var ord som stod mot ord och Josef, han hamnade i fängelse. Så kommer det igen. Men Herren var med Josef. Han gjorde fortsatt karriär. Även i fängelset. Liksom som han hade gjort hos Potifar. Det som såg eländigt, som såg jobbigt och hemskt ut. Det gjorde i alla fall Gud med Josef som lite drägligare för honom. Det fanns en välsignelse och en härlighet, en Guds godhet, välbehag över Josefs liv. Och det följde honom var han än hamnade. Och det påverkade inte bara Josef, utan det påverkade och välsignade även platserna som han var på. Att ge ansvar, förtroende, position till en man som Josef, det visade sig vara en lönsam handling för Potifar. Det var en lönsam handling för fängelseföreståndaren som gav Josef förtroende. Och senare i berättelsen om Josef så var det även lönsamt för självaste kungen eller farao i Egypten. För efter att han hade varit i fängelset så blev det lite turer och så kom han att få en position som på något sätt, vad ska man kunna kalla det, statsminister eller liksom den verkställande liksom så här, mannen i över hela Egypten. Och detta för att det var en hungersnöd som väntade. Väntade landet, och det väntade även liksom på något sätt den då kända världen. Och i den här större planen då, så med den här hungersnöden, så var det så att även så Josefs bröder och familj, Jakob, de skulle också bli drabbade av den här hungersnöden. Och Josef, som hade under ett antal år förvaltat liksom skörd, och som de hade liksom samlat liksom på skörden, liksom på maten, de hade ett överflöd. Så när hungersnöden kom, så fanns det liksom mat så att det räckte, och man kom från hela världen och liksom sökte liksom mat i Egypten, man som ville köpa där. Och så gjorde även Josefs familj. Och på något sätt så fick detta liksom vara med och liksom rädda hela hans familj. I förlängningen så räddade ju det liksom ett folk. Det som det har varit med i bevarande, som sedan liksom leder till Jesus. Och resan och vandringen, som i vissa aspekter är fruktansvärd och hemsk. Att behöva liksom bli som sviken av sina bröder, förrådd. Han var som nedslängd i en brunn. Såld som slav, och sen då göra hela den resan och hamna i fängelse. Och den var hemskt många sätt. Och vägen till liksom att den här drömmen som Josef har haft som ung, det här om att hans familj skulle liksom böja knä, som det som hände när han som mäktig man i Egypten som liksom fick liksom möta sina bröder där, som kom och bad om mat. Så den vägen, den resan, skulle bli lång. Men hela tiden så var Gud med Josef. Och Josef var med Gud. Herren var med Josef, och Herren är med dig. Nu kanske man inte ska prata liksom om personer som inte är närvarande i rummet, men min fru Lotta har ett ganska bra arbete. Men hon har som stundtal känt sig liksom lite otillfredsställd, liksom att hon känner att hon har mer att ge. Hon vill ha nya och andra utmaningar. Så genom åren så har hon som försökt ta chansen, sökt lite olika jobb eller få lite andra uppgifter. Ibland har hon fått det hon har sökt. Men det har också skett att hon inte fått de där jobben hon sökte. Och nu när jag pratar om min fru så är jag väldigt partisk. Och om jag ska prata om hennes kvaliteter. Men jag kan inte förstå. Jag kan inte förstå och begripa hur man som en potentiell arbetsgivare skulle kunna neka henne ett jobb. Om hon söker det. Alltså i mina ögon så är det liksom som att för arbetsgivaren att anställa henne är ju ett som att dra liksom högsta vinsten i Nyhetsmorgon. Ni vet så här på Triss, liksom man kommer in där. Man i och för sig vunnit så här 100 000 så där, minst. Och så drar man där. Men det är ju, ja. Många, alltså, de flesta vinner ju 100 000, och det är ju en bra summa. Men man kan vinna typ 5 miljoner. Det är ju mycket bättre. Och så tänker jag lite att det hade varit liksom att få min fru då som anställd. Det är som att dra liksom, få som den här 5 miljoner vinsten. Man får så mycket för pengarna helt enkelt. Och jag tror att det också skulle bli en välsignelse för den arbetsplatsen. Och en välsignelse för den arbetsplatsen är det redan nu där hon är. Och detta är ett exempel. Jag tror att det är så på, gäller er också. På era arbetsplatser, på era områden eller positioner där ni befinner er. Att man får mycket för pengarna för att ni är där. Att ni kan få bli till en välsignelse för er arbetsplats. Och i det, liksom, även om man också då egentligen kanske söker sig till något annat, förvalta det ni har. Förvalta den, ja, den uppgift ni har just nu. Gör det bästa av det. Jag tror vi kan se det som i Josefs liv. Och så finns det också de, tänkte jag säga det också, att det finns också de som kanske inte helt arbetsgivare, om vi tar det som den, om vi pratar om jobb, som delvis kanske ser potentialen som finns. De ser kanske fördelarna med att ja, dig och dig kommer in på våran arbetsplats. Men så är man inte riktigt beredd att betala priset. Om jag tar som tillbaka till exemplet med Lotta. Då är det som att arbetsgivaren skulle säga så här. Nej, du får inte det här bra jobbet som du söker. Men du skulle kunna få det här lite sämre jobbet istället. På så vis så får man ju... Kommer hon ju in på arbetsplatsen, men det kostar inte så mycket för arbetsgivaren. Det blir lite som att plocka russinen ur kakan utan att äta den. Men arbetaren är värd sin lön, det säger väl Bibeln. Och vi kan vara och är så mycket mer än bara en arbetsinsats. Och vi ska vara till en välsignelse för andra, överallt och på de platser vi är. Men jag tänkte att jag vill passa på att också nämna en liten varning till er eller till oss alla. I all välmening. Det är att även om vi är satta som till välsignelse så ska vi också vara rädda om varandra. Vi ska inte bli utnyttjade. Du är dyrbar, du är värdefull. Precis som du är. Och där du är. Herren var med Josef och han är med dig. Det märktes att Gud, att Herren var med Josef. Hans arbetsgivare, ja, om man ens kan kalla det för arbetsgivare, men ja, ni förstår. Såg att Gud var med Josef och bekräftade det genom att ge Josef liksom mer förtroende, mer ansvar. Och jag tror att vi också i våra liv får be och tro att även det ska gälla oss. Att det ska märkas att Gud är med oss. Att vi gör ett gott jobb. Att det finns liksom något välbehagligt över oss. Och att det också ska få visa sig genom att du kanske får lite bättre villkor på jobbet, till exempel. Kanske befinner du dig just nu på en plats där du inte tror att du ska vara. Det var kanske inte det här som du gör idag, som du drömde om. Kanske handlar det om livssituationen, arbetssituationen. Eller vad än det kan vara som du kommer att tänka på, eller som Gud kanske just nu i den här stunden påminner dig om. Kanske undrar du vad det blev av alla de där drömmarna som du hade. De där lufterna, de där sakerna som talades ut någon gång över ditt liv. Det som Gud visat dig. Kanske är du i en sån situation att du inte, att de som står över dig, dina överordnade, de ser inte, de förstår inte vilken guldklimp du är. Men håll ut. Gud, han är med dig. Han vill ditt bästa. Och ibland så är det så att vårt bästa är inte alltid det vi själva tänker är vårt bästa. Och i alla fall är det i alla fall inte alltid heller att vägen dit ser ut precis så som du har tänkt att vägen dit ska se ut. Kanske är det så att du just nu är på exakt rätt plats i rätt tid. Att du befinner dig där du är just nu, på din arbetsplats, Det är en välsignelse för den arbetsplatsen. Att du befinner dig, att du har just det där bekantskapsgänget. Eller kretsen. Eller att du bor i det där bostadsområdet. Eller är med i den där gruppen. Kanske i det där politiska partiet. Eller i den där nämnden. Tack Gud att du bor just på den gatan där du bor. Jag tror att det innebär välsignelser för dina grannar. Är ni med mig? Gud, han är med dig och han vill låta sin välsignelse, sin närvaro och sin härlighet följa dig var du än är. Och vi får tillsammans be och tro att det också blir märkbart för andra att vi går med Gud. Och i detta så vill jag också uppmuntra till att vårda din gudsrelation. Håll dig nära honom. Kompromissa inte med det som är sant, det som är riktigt. Låt dig inte förföras av frestelser, vare sig det handlar om Potifars hustru eller någonting annat. Och även om det skulle vara så som det blev för Josef, att på något sätt bevisen talar mot dig och du trots din oskuld hamnar i fängelse, så kommer inte Gud att lämna dig. Han kommer fortsätta vara med dig och han kommer att välsigna dig. Men så finns det också konsekvenser, sådd och skörd, av saker vi gör i livet. Ibland så tar vi dåliga beslut. Ibland gör vi fel, ibland syndar vi. Vi faller efter för frestelser. Men det finns en väg ut ur det också. Det finns helande, det finns upprättelse. Hur smutsig du än kan känna dig eller vara. Ropa bara på Jesus så kommer han att hjälpa dig. Gud, han vill ge oss alla visioner. Han vill ge oss målbilder. Men det är inte alltid att vägen dit ser ut så som vi har tänkt. Det som kan i våra mänskliga ögon kan se ut som ett nederlag, kanske i själva verket är Guds väg till seger. Se bara på Jesus. Det som såg ut som fullständig game over när han blev slagen, pinad, när han dog, blev i själva verket en seger. När han besegrade synden, döden. När han uppstod. Jesus, han som är vägen, sanningen och livet. Så låt ditt nu, oavsett var du befinner dig, handla om att vara nära Gud. Och jag skulle i detta nu bara vilja liksom tala ut och proklamera tro och Guds välsignelse över de situationer som du befinner dig i. Tala ut en frid, en favör. Du kanske finns här nu som befinner dig i en situation där du med omständigheter som du inte kan rå över. Du kanske känner dig på något sätt bunden. Du lever fast i konsekvensen av något dåligt beslut du tog någon gång i det förgångna. Kanske är det så att inom dig, i ditt inre, så längtar du efter någonting nytt. Eller så finns du här som tror att du är på helt rätt plats, men att det måste finnas något mer. Det finns helande, det finns upprättelse, det finns seger, det finns förlåtelse hos Jesus. Förra veckan så nämnde Samuel Linde att när han pratade om Abraham, om att Abraham blev välsignad för att kunna välsigna andra. Och jag tror att det är, och så var det också för Josef. Att han fick viktiga positioner. Det handlade inte om att Josef skulle liksom bli ärad och upphöjd, utan han fick de här, det gick bra för honom, han fick välsignelsen för att också kunna få bli till välsignelse för andra. Han fick liksom betyda någonting för hela Egyptens land och även för hela världen, för sina bröder. Jag tänker inte att vi ska i första hand liksom göra någon karriär i våra liv, karriär för vår egen skull, för vår egen lyckas skull. Jag tror inte att vi ska söka makt på det viset eller att vi ska vara maktlystna. Om det inte är för att få vara till en välsignelse för andra. Jag tänker att det ska gå bra för dig och dig och dig på era jobb. Men det viktiga är att vi får bli använda av Gud på bästa sätt. Där vi befinner oss just nu. Oavsett var vi befinner oss, vilken plattform eller nivå vi har. Och så får vi liksom Josef förvalta som det vi har fått. Och Josef, han blev satt för och fick liksom förvalta och liksom ett helt land. Han blev en välsignelse för ett helt land. Och jag tror att det också är så idag att Gud kan och vill sätta människor efter Guds hjärta i viktiga samhällspositioner. Vad händer när personer som går med Gud, som i ödmjukhet men i frimodighet, drivs och lyssnar till Guds röst, får ett ökat förtroende och ansvar? Vad händer? Vad skulle hända? Vad skulle hända med vårt land? Jag tror att vi får bära med oss det som någon bön att för vårt land idag, som kan kännas ganska oroligt. Att vi ska be att de som leder landet, att de skulle lyfta fram de där personerna som bär på det här Guds välbehag. Och så ska vi få se hur det också kommer att välsigna vårt land. Herren var med Josef och Herren är med dig. Vad längtar du efter? Kanske har du ett bra jobb. Kanske har du en bra position eller plattform. Vad gör du med den? Eller kanske ser du ditt jobb till exempel bara som ett nödvändigt ont. Att, där går jag och tjänar mina pengar och sen så lever jag för Gud. Ja, i min vardag. Den andra tiden är fritiden. Gud, han vill vara med dig överallt och han vill välsigna dig och vara med dig även på ditt arbete. Jag tror att du finns här idag som har ett otroligt nätverk av människor. Det är ingen tillfällighet, det är ingen slump att du har fått den positionen, det inflytandet. Gud, han vill använda dig, han vill använda din profession, din erfarenhet, din plattform till att bli välsignelse för andra. Gud, han vill fylla på och välsigna dig med mer av sin vishet, mer av sitt goda, för att du ska få bli till en ännu större välsignelse för andra. Kanske är du en person som likt Josef ska få leda länder och samhällen. Och som jag redan sagt så är Gud med dig och han vill låta sin välsignelse och sin närvaro, sin härlighet följa dig var än du är. Vi ber om förändrade situationer, om öppna dörrar. Men vi ber också om öppnade ögon och en medvetenhet över vilka vi är i Gud. Och förmågan att se och inse att Gud faktiskt redan här och nu är med oss. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för ditt ord. Tack Gud för den här storheten som är där i det vi har läst om i den bibliska berättelsen där du var med ett helt folk för att bli till välsignelse för för var och en av oss. Tack, du ser Josefs liv. Du ser vad han fick gå igenom. Hur han som fick lida, men också hur det beskrivs hur han lyckades med allt. Hur du var med då och välsignade honom, och hur du var med och bekräftade honom, där du var med och gav honom inflytande som blev till stor välsignelse. Tack Gud för att du ser var och en av oss just nu. Du ser var vi befinner oss i våra liv. Du ser hur vi har det på våra arbetsplatser. Du ser hur vi har det i våra grannskap, bland våra vänner. Du ser vad vi innerst inne längtar efter och drömmer om. Gud, du ser de som just nu är kanske besvikna, sårade, sargade över omständigheter som de kanske inte själva kunde rå på. Men tack Gud för att du är en Gud som bryr dig. Tack Gud för att du är en Gud som helar och upprättar. Gud, vi ber att det är likt det var för, på samma sätt som det var för Josef. Hur det märktes att Gud var med honom. Så ber jag att det skulle få gälla också oss idag. Tack Gud för att du vill vårt bästa. Att du vill välsigna. Men Gud, låt oss framförallt vara nära dig. Herre, vi ber dig. Kom och möt var och en av oss. Och vi ber också för det här med vårt land. Vi ber att det också i vårt land skulle få likt Josef få komma in personer som blir anförtrodda med uppgifter och ansvar som blir till välsignelse för så mycket mer än vad vi själva kan se. Vi tror dig om det. Och Gud, om du vill så använd även oss. Tack Gud. Amen.